Våldsbejakande extremism utgör ett hot mot Sverige på såväl kort som lång sikt. Hur ser utvecklingen ut nationellt och internationellt? Välkommen till ett samtal med Center mot våldsbejakande extremism, CVE och Säkerhetspolisen om utvecklingen rörande våldsbejakande extremism i Sverige och omvärlden. Den här podden är en inspelning från ett seminarium som CVE anordnade under Almedalsveckan i Visby 2022. Säkerhetspolisen ser en utveckling i Sverige där allt fler sympatiserar med våldsbejakande extremisters ideologi och propaganda. Våldsbejakande extremism, oavsett om den är höger, vänster eller islamistisk, är samtidigt i hög grad transnationell. Den digitala världen skapar möjligheter för möten mellan människor över hela världen. Det som är lokalt kan samtidigt vara globalt. Medverkande i seminariet är Ernst Hagström, senioranalytiker, Säkerhetspolisen. Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Moderator, det är jag, Jenny Sonesson, som är pressansvarig för CV.
Varmt välkomna till det här seminariet som ska handla om en omvärldsbevakning i om vi blickar ut i världen internationellt men även i Sverige, hur utvecklingen ser ut för våldsbejakande extremism. Och jag tänkte så här, innan vi kör igång så tänkte jag, Jonas, skulle du kunna berätta lite vad CVE är för någonting? För det är inte alla som vet vad vi är för någonting.
Nej. Nej, men vi har ju det nationella och strategiska ansvaret att förebygga våldsbejakande extremism. Och det gör vi tillsammans mycket med Sveriges kommuner, olika myndigheter. Vi gör det med civilsamhällesorganisationer. Och vi gör det mycket i samverkan med Säkerhetspolisen och den öppna polisen givetvis. Vi har ett uppdrag att sprida kunskap, bäst praktik i det här området och försöka anpassa och paketera det på ett sätt så att det också blir begripligt för de som ska jobba med de här frågorna ute i landet. Vi ska också samordna de här frågorna tillsammans med framförallt andra myndigheter. Sprida den här kunskapen ska vi göra. Och vi har ett mobilt stödteam som jobbar ute i landet i särskilt uppkomna händelser. Men vi har inte ett eget myndighets... Vi övertar aldrig någon annans myndighetsansvar. Utan vi jobbar tillsammans med aktörer i deras respektive roller. Så att kompetensbredden är ganska stor på centret. Det är många olika typer av kompetenser. Och det är väl i huvudsak det som är uppdraget. Och vi har varit igång nu i 4 år drygt.
Och vi är ungefär 18 personer och vi är placerade inom brottsförebyggande rådet organisatoriskt. De här frågorna med våldsbejakande extremism, jag kanske också ska säga att det kan förekomma en förkortning på de här seminarierna idag, VBE, våldsbejakande extremism är ganska långt och krångligt att säga, så VBE är en förkortning för våldsbejakande extremism. Men det här är ju väldigt hög grad frågor som är transnationella, att det globala blir lätt det lokala och det lokala kan bli det globala. Och det här har ju påskyndats i hög grad av digitaliseringen. Det är ju väldigt lätt idag att ha kontakt med människor över hela världen. Och jag tänkte bara innan Ansha får ordet här så tänkte jag bara ta upp 3 exempel på hur vi kan se, 3 aktuella exempel på hur det lokala blir det globala och vice versa. Och igår här i Almedalen, det har ni säkert sett, så var det 3 riksdagsledamöter från Vänsterpartiet som poserade öppet med PKK-flaggan. Och det här trots då att PKK är terrorstämplat i Sverige sedan 1984. Jag tror att Sverige var det första landet efter Turkiet att terrorstämpla PKK. Och PKK är också terrorstämplad av EU och NATO, USA och en rad andra länder. Och ni kanske såg på Twitter att vår justitieminister Morgan Johansson och även vår utrikesminister Ann Linde var ute och fördömde det här i väldigt hårda ordalag. Och förra veckan så var det en väldigt stor terrorrättegång i Paris. Det är den största terrorrättegången i Frankrikes historia. Och det handlade om de här fruktansvärda dåden 2015 när 130 människor dödades i Paris utav våldsbejakande islamister. Och det var 20 personer som stod inför rätta och en av dem är född och uppvuxen i Malmö. Ossam Krayem. Och han dömdes till 30 års fängelse för att ha försett de här terroristerna med vapen och hjälpt dem med logistik. Och sen slutligen ett annat exempel, och det är ju, vi har ju på kort tid haft 3 skolattacker i Skåne. Och 2 utav de här skolattackerna, där har man ju haft rättsliga processer nu. Och utav domarna som har kommit då när det gäller Eslöv och Kristianstad, så framgår det liksom att de här 2 pojkarna som gjort sig skyldiga till det här, de har ju varit vänner. Och att de har bland annat inspirerats utav terrordådet i Christchurch 2019. När det var en attack, en ensam gärningsman som attackerade en högerextremist som attackerade 2 moskéer i Christchurch och över 50 personer dödades. Och därifrån har de hämtat sin inspiration. Så, med de här 3 exemplen så lämnar jag över till dig, Anja, så får du ge oss en liten spaning. Hur ser det ut? Hur ser utvecklingen ut för våldsbejakande extremism i vår omvärld?
Ja, men tack. Jag tänker att man också skulle kunna börja med den senaste veckans händelser. Vi har ju haft ett par våldsdåd i vår omedelbara närhet. En man som skjuter in på en bar i samband med Pride-firande. En annan man som skjuter i ett köpcenter. Och vi har också rapportering om skjutning i USA, Chicago, i samband med nationaldagsfirande. Och även om det här är alldeles för tidigt att tala om vad det här är för någonting och hur vi ska se på det här, så talas det ju nu om terrorbrott och det talas om hatbrott. Och det höjs röster för att vi borde höja terrorhotsnivån runt om i Sverige. Säkerhetspolisens uppdrag handlar ju om att skydda demokratin. Vi ska motverka våldsbejakande extremism. Både det omedelbara, kort sikt, och det långsiktiga, det vill säga minska tillväxten till extremistmiljöerna, de våldsbejakande extremistmiljöerna, och minska deras handlingsutrymme. Jag har haft förmånen att jobba med de här frågorna på Säkerhetspolisen i ganska många år. Fler år än vad jag skulle vilja erkänna, eller jag får säga. Och jag skulle vilja påstå att det nog aldrig har varit så svårt som nu att ge en entydig och konkret bild av läget när det gäller våldsbejakande extremism. Det är otroligt komplext, både vårt arbete med att motverka våldsbejakande extremism, men också det vi ser i vår omvärld. Det ena handlar om det som du sa, Jenny, det här med det gränsöverskridande. Det som vi ser utomlands påverkar oss i Sverige. Och det är väl så att det vi vet med säkerhet är att förmodligen är det så att de här attentaten eller de attacker och de grova våldsbrott som vi har sett i vår omvärld den senaste tiden antagligen inte är de senaste eller sista gångerna vi ser någonting liknande. Och där det också finns inslag av ideologi, av våldsbejakande extremism, åtminstone vid första anblick, när man tittar på tillvägagångssätt eller måltavla och så vidare. Det här är ju en del av utmaningen vi har när det gäller att bedöma det vi ser på rätt sätt. För det här är ju saker, vi är ju rätt snabba nu för tiden med att vilja veta vad det här är för någonting. Är det terrorbrott? Och det är också lite grann som att det är bara terrorbrotten som räknas. Våldsbrott kan ju vara otroligt allvarliga, både på kort och på lång sikt. Liv och hälsa, men också att undergräva förtroendet för vår demokrati, sånt som går mot våra grundläggande demokratiska principer, är ju också otroligt allvarligt, även om det inte nödvändigtvis faller under terrorlagstiftningen. Alla de här sakerna, oavsett vad det här är för någonting, eftersom, precis som du sa, att det här är ju gränsöverskridande, det internationella blir också nationellt, så behöver vi förhålla oss till det här som sker i vår omvärld, i våra bedömningar. Vi vet att våra aktörer påverkas och använder händelser i vår omvärld som ursäkt eller motivation eller argument för att få andra att göra saker. Eller påvisa att de har rätt i sin tes om att världen går ut för och det var bättre förr och så vidare. Vi har ett allmänt försämrat säkerhetsläge runt om i Europa och i världen. Och det här är ju också någonting som våldsbejakande extremister och extremister för den delen använder i sin retorik. Situationer och omständigheter som kan utnyttjas och användas som högtalare eller förstärkare i det här. Vi vet också att digitaliseringen, de sociala medierna, bidrar till att det här är gränsöverskridande. Det går fort och man når också till en helt annan och bredare publik. En publik som många gånger också är väldigt ung. Och det här är också någonting som är en utmaning för oss. Hur vi ska bedöma, hur vi ska motverka våldsbejakande extremism när det gäller så unga individer som det ibland handlar om. Det vi har sett den senaste veckan, det är ju inte säkert att något liknande skulle falla under Säkerhetspolisens uppdrag. Men som sagt, vi behöver förhålla oss till det här i våra bedömningar. Och det stämmer också rätt väl överens med det vi ser i vårt informationsflöde. Ord har betydelse. De här konspirationsteorierna, de enkla lösningarna, de enkla förklaringarna till vad som är fel i vårt samhälle är sånt som påverkar våldsbejakande extremism. Och det påverkar i så mått då att våldsbejakande extremism fortsätter att utgöra ett påtagligt hot både på kort och på lång sikt när det gäller mot vårt samhälle.
Mm. Jonas, vad är din kommentar, din reflektion på det Ansa har sagt?
Ja, nej men alltså, avsaknaden av medlemskort är ett dilemma i den här frågan. Om man tittar bakåt i tiden så var man mycket mer tydlig med att man hade en koppling till en grupp eller en organisation. Och det här är mer utjämnat idag eller mer utsmetat idag. Du kan vara extremist på högerkanten men samtidigt ha en tanke kring djurrätt och miljön. Du kan vara islamistisk extremist och vaccinmotståndare och gå i samma led som människor på högerkanten. Du kan vara vänsterextremist och på samma sätt också sympatisera med vaccinmotstånd, eller det kan vara andra teorier, tankar kring saker och ting. Och det har vi ju sett under det gångna året också, hur de här olika grupperna och även personer som man plockar liksom, som man tänker sig ett smörgåsbord. Och Ansa sa ju här initialt att det är svårare idag. Och då säger du att du har jobbat med det här längre än vad du egentligen vill säga. Jag har jobbat med det här bara då i 4 år. Min bakgrund är inom polisen och har varit där då i över 20 år. Och så kommer jag hit och så ser jag bara på den här 4 års slotten här. Så ser jag att det har förändrats. Det är inte alls så tydligt. Och när vi åker utomlands och träffar personer som också har den här typen av frågor på sitt bord, så är det en liknande bild, att det är mycket mer svåridentifierbart. Och det är inte de här medlemskorten heller, va, på det sättet, om ni förstår vad jag ska lite billigt förklara. Det är inte klubbnålarna och det är inte medlemskorten. Och det gör att det blir en stor utmaning, och den ställer också väldigt höga krav på omgivningen kring de här människorna som har dragningen till de enkla lösningarna, den låga tilliten till samhället. Det ökar deras, så att säga, människor runt omkring behöver få en ökad kunskap om radikaliseringsprocesser och det. Och det är därför kommuner, familjer, civilsamhällesaktörer, arbetstagare, arbetskollegor kan göra stor skillnad. För oss i vårt arbete blir det väldigt viktigt att försöka sprida den här kunskapen i så stor utsträckning som möjligt och få en ökad och bredare förståelse för radikaliseringsprocessen och vad det är som triggar igång. För klart är att många av dem som vi med våra tentakter ute i landet möter och som ni möter, det är människor med en låg tillit till samhället. De har ett behov av enkla lösningar på svåra problem. Större, mer svartvitt seende än vi ser kanske i andra sammanhang. Och det är heller inte ovanligt att man har olika typer av neuropsykiatriska diagnoser som också är kanske, det kanske också är omständigheter som gör att det blir lättare att ta till sig enklare lösningar. Det finns en risk med det i alla fall. Och det är en stor utmaning. Och sen parallellt med det här så ska vi också förhålla oss till våra grundlagar. Våran rätt att organisera oss. Vi ska förhålla oss till våran rätt att säga vad och tänka vad vi vill. Och vara ute i både debatt och både privat och i offentlighet. Men vi får inte bli våldsbejakande. Så att navigera i det här fältet, att hela tiden trycka, jobba med de här frågorna och också värna våra grundläggande fri- och rättigheter, det är en stor utmaning för det som jag och mina medarbetare gör, men givetvis också för Säkerhetspolisen. Så att fältet är komplicerat och väldigt omständligt. Det är inte bara även för oss då, så att säga. Så vikten av att vi är fler som kan göra mer är oerhört angelägen. Något annat också som vi ser, det är ju att det ser så olika ut i våra kommuner. Kommunerna har olika förutsättningar och det ser också olika ut bland de människorna som bor därstädes. Så för vårt arbete så blir det ju att det är inte one size fits all, utan det är väldigt viktigt att vi anpassar vårat stöd och vårat bistånd utifrån en lokal lägesbild. Alltså hur ser det ut på just det ställe där en sån här fråga kan ha varit aktualiserad eller bli aktualiserad, att man får skräddarsy det där. För det är väldigt, väldigt olika. Det är väldigt olika förutsättningar. Och vi kan också se att många personer som jobbar med de här frågorna har ute i kommunerna det här som ett tillika uppdrag. Man har andra uppdrag också. Och att då kanske mina medarbetare får lägga ner mer tid på att arbeta med de här, en sån här fråga när det uppkommer, än vad man får göra på ett annat ställe. Så,
Jonas, jag tänkte att vi skulle börja just med den här utblicken först internationellt, och så kan vi prata lite mer om det lokala perspektivet och Sveriges hem. Men jag tänkte vända mig till dig igen, Arsha. För även om det är så med de här extremistmiljöerna, att det är svårare, det är mer diffust, det är mer ensamagerande personer som tenderar att plocka ihop sin egen ideologi, och det kan också liksom, man kan vara präglad liksom utav kanske psykisk sjukdom eller trauman eller någonting annat. Så är det ju ändå så att Säkerhetspolisen pratar ju om tre våldsbejakande miljöer som sticker ut. Och det är ju då den högerextrema, och vi har den våldsbejakande islamistiska miljön, och sen den autonoma eller vänsterextrema miljön. Så jag tänkte, om vi tittar ut i omvärlden, om du bara skulle kunna säga någonting lite om de här tre miljöerna när vi ser trender. Vad ser vi för någonting? Om vi börjar med... Vi skulle kunna börja med den högerextrema miljön.
Ja, men det här är ju de trenderna som är, om man tittar på det som vi tar till oss via mediebevakning och medierapportering och så vidare, men också framförallt det vi får i informationsväg från våra samverkande parter runt om i världen, så är det ganska samstämmigt. Det är den våldsbejakande högerextremismen och den våldsbejakande islamismen som bedöms utgöra det största hotet just nu. Samtidigt så ser vi ju också i omvärlden då tendenser till andra saker. Det är som det som Jonas säger, det här digitala smörgåsbordet, möjligheten att plocka ihop sin egen föreställning, sitt eget narrativ och sin egen logik. Alla är ju liksom logiska efter sina egna huvuden här. Så finns det ju också beröringspunkter med andra våldsbejakande miljöer och ideologier än just de här tre som Säkerhetspolisen under ganska lång tid har fokuserat på. Och det hänger ju ihop med det som är vårt uppdrag. Det vill säga brott som begås i syfte att ändra samhällsordningen. Vi har ju flera ideologiskt motiverade brott som inte har just det syftet, men som fortfarande kan ha en ideologi i grund och botten. Jag tänker till exempel på hatbrott som riktas mot enskilda individer, kanske snarare än begås mot grundläggande samhällsfunktioner som är
djurrättsaktivism, till exempel.
Till exempel också.
Som inte räknas som en våldsbejakande, egen våldsbejakande.
Precis. Ja. Det här betyder ju inte att Säkerhetspolisen inte bryr sig om dem, utan vi följer ju utvecklingen, för det här är ju också miljöer, aktörer som skulle kunna utveckla en sådan liksom vilja att skada grundläggande samhällsfunktioner.
Men jag tänker just när vi pratar om högerextremismen, om man tittar nu på internationella säkerhetstjänster, jag har som Jonas 3 år har jag varit, så när jag har jobbat med de här frågorna i regeringskansliet tidigare, och då har det ju varit hela tiden tidigare att det har hela tiden varit så mycket fokus på den våldsbejakande islamismen, men nu ser man att det även här i Sverige, men även andra säkerhetstjänster har börjat att uppgradera högerextremismen, att man ser att den utgör ett potentiellt lika stort hot som den islamistiska miljön. Skulle du kunna säga någonting om det?
Ja, jag är inte riktigt säker på att jag håller med om att säkerhetstjänster runt om i världen inte har tittat på våldsbejakande högerextremism. Eller våldsbejakande vänsterextremism för den delen heller. Jag tror att det finns en skillnad här mellan det arbete som vi och andra säkerhetstjänster gör de facto och det som sen blir liksom resultatet i termer av medierapportering och allmän uppfattning om hur stort hotet är från de olika miljöerna. Sett tillbaka historiskt sett också så är det ju här verksamhet som också går i vågor. Vi hade ett våldsamt 80-tal, för att inte tala om slutet på 90-talet med otroligt många grova våldsbrott med just högerextrema förtecken både i Sverige och runt om i världen. Jag tänker på Oklahoma City, jag tänker på polismorden i Alexander, bilbomben i Nacka och mordet i Sätra exempelvis, som ju hade våldsbejakande högerextremistiska förtecken. Och som sagt, det här är ju någonting som vi har sett gå i vågor över tid, och det här är också då någonting som Säkerhetspolisen och andra säkerhetstjänster runt om i världen anpassar prioriteringarna efter, såklart utifrån vad som bedöms utgöra det största hotet just nu. Men jag håller med dig om att vi har ju kommit till dithän att vi pratar om hotet från just de här två, våldsbejakande islamism och våldsbejakande högerextremism, som likvärdiga. Och inte minst när det gäller personer som agerar på egen hand, så kallade ensamagerande. Nu ska man ju komma ihåg att bara för att en person gör någonting på egen hand betyder det inte att han eller hon är ensam eller uppfattar sig vara ensam. Det kan finnas otroligt många kontakter och ett sammanhang och en kontext som gör att den här personen vill agera på det sättet som han eller hon gör. Och det här är ju kontakter som kanske inte nödvändigtvis är, vad ska jag säga, noterbara i det första skedet. Utan här behöver vi ju lägga pusslet och se på vilket sätt de här kontakterna eventuellt kan ha påverkat brottsligheten.
Mm. Du nämnde att det är allt yngre personer som radikaliseras. Är det specifikt just inom, kan man se att det är en internationell trend just inom högerextremismen, eller är det inom alla de här miljöerna?
Men just nu så ser vi i vårt flöde allt information om unga individer, framförallt kopplat till våldsbejakande högerextremism. Samtidigt, om man ska vara lite filosofisk och lite liksom resonerande, så är kanske åldersfrågan också mer uppmärksammad när det gäller just våldsbejakande högerextremism just nu. Jag tror kanske inte att rent medialt och i den liksom allmänna debatten att vi pratar så tydligt om ålder när det gäller våldsbejakande islamister exempelvis. Så det är också lite grann vad vi väljer att fokusera på, som vi som samhälle och i den allmänna debatten. Men vi ser, Säkerhetspolisen de senaste åren, har vi information om allt yngre individer.
Vad är det som utmärker, om man tittar internationellt sett, just högerextremismen? Är det några speciella trender som man kan se just när det gäller högerextremism?
Ja, men vi kan väl prata om en trend som är dels i termer av en nygammal trend, får man väl säga. Det här som vi pratar om som accelerationism, viljan att påskynda samhällskollapsen. Det här är ju idéer som har funnits med i den här miljön sedan åtminstone 80-talet. Behovet av, eller inställningen till, att det som är samhället idag måste liksom erodera för att någonting nytt ska kunna ta plats.
Ingen idé att lappa laga med ett demokratiskt system.
Nej, det går inte att förändra demokratin eller samhället inom det systemet som nu råder, eftersom det då anses vara illegitimt. Sen finns det lite olika inställningar, har funnits lite olika inställningar till om man ska vänta ut den här kollapsen eller om man ska försöka påskynda den. Och den har funnits med sedan åtminstone 80-tal och tidigt 90-tal. Och det ser vi att det är någonting som har återkommit. En annan sån trendtendens som vi skulle kunna se, det är att man skulle kunna prata om någon form av generationsskifte. Också i termer av digitalisering och sociala medier. Där den yngre generationen, som vi kanske inte tillhör längre.
Så. Nej, det gör vi inte. Vi gör inte det.
Men där de har en helt annan inställning till sociala medier och digitala plattformar. Vi är ju som underrättelsemyndighet, när det gäller att göra underrättelsearbete, handlar ju många gånger om att kartlägga relationer. Och det här är ju som sagt relationer som kanske inte är synbara vid första anblick. Medan för den här generationen så gör man ingen skillnad på kompisar på nätet och kompisar som man träffar i det verkliga livet.
Mm. Så man kan säga då, just när det gäller högerextremismen, att den här accelerationismen är någonting som är framträdande, och att man ser den här lite gamification, och just att man använder sig av de här digitala verktygen som finns i hög grad, och att vi ser också att det är yngre personer. Om vi flyttar vidare till den våldsbejakande islamismen, vad ser vi för internationella trender då?
Ja, men samma sak där. Vi skulle kunna argumentera för att vi pratar om ett generationsskifte även här. Och nu glider vi lite in på av förklarliga skäl då, lite grann på den nationella lägesbilden också, eftersom det här då inte går alltid att dra ett skott mellan ihop. Det nationella och det internationella. Mm. Så. Vi kan prata om ett generationsskifte eventuellt även i den miljön. Inte minst efter kalifatets fall och den globala kampen som nu förefaller liksom stå tillbaka lite grann för en mer fokusering på lokala och regionala orättvisor och kränkningar. Och kanske också en fokusering på att säkerställa att man kan få leva som man vill. Att det är det som står i fokus just nu. Uppfattningen och ambitionen om ett nytt, eller målet med ett nytt kalifat och en global kamp, det finns ju fortfarande kvar, men kanske inte just nu lika gripbart som just det här med se till att och markera mot sånt som man då tycker är.
Hur ser det ut med den här så kallade resande problematiken? För några månader sedan så kom norska säkerhetspolisen med sin årsanalys, och då så var man inte så orolig över att man skulle resa ifrån Norge till konflikthärdet, och man trodde framförallt att man kommer att rekrytera lokalt mer. Men att man kanske stannar mer i Norge, man kanske inte upphör liksom att utgöra ett hot, men att man kanske gör saker mer på plats hemma vid än att man åker iväg till någon internationell konflikthärd liksom för att strida med väpnade islamistiska grupper. Gör svensk säkerhetspolis en liknande bedömning?
Ja, men det är klart att liksom, attraktionskraften i att resa till Mellanöstern har ju naturligtvis liksom minskat efter att kalifatet föll. Det är väl lite grann så att ingen vill hänga med en förlorare. Så.
Nej.
Däremot så ser vi att det fortfarande finns en viss attraktionskraft. Vi hade ju så sent som bara för några månader sedan ett ärende med två personer som ville resa för att ansluta sig till IS.
Här i Sverige, de som greps på Landvetter.
Precis. Mm. Mm. Så vi ser ju att det fortfarande är
två bröder,
attraktivt. Ja. Det stämmer. Så att viljan och drivkraften finns kvar, men inte i samma omfattning som det gjorde tidigare.
Ja, om vi går vidare till den autonoma miljön eller den vänsterextrema miljön internationellt, vad kan man se för trender då?
Ja, men samma sak där. Våra samverkande parter runt om i världen pratar om en lägre aktivitetsnivå. Så. Sen finns det ju såklart tillfälliga och regionala avvikelser. Och man gör ju också lite olika bedömningar av vad som ingår i den våldsbejakande vänsterextrema miljön. Det gör man ju såklart i de andra miljöerna också. Men den kanske är mest tydlig när det gäller just den våldsbejakande vänsterextrema miljön. Där vi har klimataktivismen och miljöfrågan, de våldsbejakande delarna av det här, och en våldsbejakande djurrättsaktivism också, som för många av våra samverkande parter är en del av den våldsbejakande vänsterextrema miljön. Så har det ju även varit i Sverige genom åren, och för Säkerhetspolisen också. Och det beror ju på att de miljöerna också under perioder har riktat sina aktioner, sin brottslighet mot grundläggande samhällsfunktioner och samhällsföreträdare. Vi har inte sett det än, men det här är ju naturligtvis någonting som vi följer.
Jag tänkte, Jonas, har du någon reflektion just när det gäller internationella perspektivet på de här tre miljöerna?
Nej, men när vi till exempel var... Ja, men vi har ju en del samverkan med andra länder, och nu senast här, ganska nära anslutning, har jag haft i USA. Och där har man ju haft... Det visar på vikten det här att man ofta har fokus på en sak. Där har man fokuserat på yttre hot under många, många år. Och det har varit framförallt islamistiskt yttre hot. Och sen så ser vi vad som hände...
Al-Qaida då,
ja,
efter
precis, och sen
tvillingtornen i New York. Ja,
Och sen så ser man vad som hände 6 januari förra året.
Ja.
Ja, det största hotet börjar man nu prata om. Ja, men det har vi faktiskt i vårt eget land. Och det är utifrån en helt annan utgångspunkt. Utifrån en helt annan ideologi. Och då pratar vi om ett riktigt stort land med många människor. just det där att man måste ha det här, den här split vision över hela fältet. Och det är ju svårt att hålla många bollar i luften samtidigt. Men det tycker jag är ett väldigt tydligt exempel på hur man underrättelsemässigt i viss utsträckning faktiskt kanske har underskattat en risk. Det är ju någonting som är en utmaning för alla som jobbar i det här fältet internationellt, att ha en sån stor bredd i hur vi tittar på problembilden. Sen är ju någonting också som vi är inne på hela tiden och som jag ändå vill lyfta, som jag tycker är... Vi pratar ju om digitaliseringen och fara med digitaliseringen och att det går väldigt fort och allt det här. Men det är ju en del av digitaliseringen allihop. Vi alla nästan åtminstone utgår ifrån här. Vi har våra bank-ID, vi kan göra våra deklarationer hur fort som helst. Vi kan göra massor med saker som är bra, som är fantastiskt med digitaliseringen. Och bara nu under pandemin kunde vi också se hur snabbt vi liksom kunde omställa många av våra verksamheter som en konsekvens av att vi har ett utökat digitalt samhälle. Det här använder ju då människor också i andra syften. Och det som är viktigt är att vi kan jobba med de här grupperna och på de här plattformarna. Och vi måste se det som en arena tillsammans med många andra arenor. För vi ska liksom aldrig tillbaks från någonting, utan det här, vi måste leva i det här. Så att jag är också väldigt noga med att lyfta allt det goda som finns med det. Men det har alltid varit så att kriminaliteten och den våldsbejakande extremismen och sånt, de går alltid lite före i de här plattformarna. Så det gäller att vi hänger på i det här. Så att vi ser att det är en viktig del och den blir mer och mer viktig. Och utifrån ett svenskt perspektiv, internationellt sett, så är vi dessutom väldigt duktiga på engelska. Vi är generellt sett väldigt duktiga. Och det gör också att den här typen av idéer, internationella idéer, får en snabbare dragningskraft. Och framförallt mot en unga aktörer, eftersom språkkunskaperna här är avsevärt bättre än om man jämför till exempel med hur det ser ut i andra länder, även i Europa. Och det är tydligt. Så att digitaliseringen, det är massor med gott, men det är också en utmaning för oss att jobba med i det här och ha en bra och få en fortsatt bra lägesbild.
Det där är ju superintressant, för vi pratar lite grann om extremism och våldsbejakande extremister som någonting väldigt specifikt och annorlunda från oss själva. Men det är ju precis så som Jonas säger, att det här är ju människor som är en del av samhället, och utvecklingen när det gäller extremism och våldsbejakande extremism följer ju samhällsutvecklingen i stort. Precis som du säger, vi har ju blivit mer digitaliserade.
Och ett tydligt exempel tänker jag med det här med att NMR till exempel har svårt att rekrytera. Det gäller ju inte bara dem, utan det kan vi ju se många andra organisationer som har ganska svårt att rekrytera. Det är också en trend som vi ser, att liksom folkrörelse Sverige finns ju inte på samma sätt som...
Nej, aktivism och politiskt engagemang ser ju annorlunda ut idag än vad det gjorde tidigare. Som Jonas sa, det här med medlemsavgifter och medlemskortet i bakfickan, det är ju ganska förlegat. Lojaliteten nu som vi ser, inte minst i Sverige när det gäller just våldsbejakande extremism och extremism, är ju just att lojaliteten ligger med en sakfråga eller en målbild snarare än att man köper ett helt partiprogram och är lojal mot en organisation. Lojaliteten ser annorlunda ut och det handlar väldigt mycket om just sakfrågan. Och här är ju återigen det digitala smörgåsbordet spelar ju roll, för du kan ju vara engagerad i väldigt många olika sakfrågor samtidigt. Det finns liksom ingen motsättning i att prata om djurens väl och ve eller klimatfrågan samtidigt som man tycker att vi vill ha ett samhälle som baseras på föreställningar om ras och på etnicitet eller på klass eller på religions trosuppfattning. Så.
Finns ett ideologiskt uppdukat smörgåsbord som man kan plocka lite utav?
Ja, men det gör ju det. Och det är väldigt många också allmänheten också ibland håller med om. Att det finns beröringspunkter mellan, vanliga personer som inte är vare sig extremister eller våldsbejakande extremister. Och att man hittar gemensamma beröringspunkter och den här minsta gemensamma nämnaren som man också då kan göra gemensam sak och agera utifrån. Det gör ju det här än mer komplicerat för säkerhetspolisen som inte vill vara någon åsiktspolis och som ska liksom tydligt, ha ett tydligt uppdrag när det gäller just brottslighet och våldsbejakande extremism. Men där de här omständigheterna påverkar brottsligheten. Det vill säga extremismen påverkar den våldsbejakande extremismen.
Om vi går vidare nu och tittar lite mer på Sverige och om vi tittar på de här tre miljöerna. Vad ser vi för trender just om vi tittar i vårt eget land? Och vi har ju också en valrörelse nu. Och hur påverkas de här miljöerna utav valrörelsen och påverkar de valrörelsen i sin tur?
Ja, men det är ju lite grann det som vi har varit inne på redan tidigare, att det internationella avspeglar sig också nationellt. Vi ser att våldsbejakande extremism fortsätter att utgöra ett hot mot vårt samhälle på både kort sikt och på lång sikt. Och det korta siktet handlar ju om grova våldsbrott, om attentat och andra grova våldsbrott som riktar sig mot liv och hälsa. Och det långsiktiga handlar om tillväxt, om det långsiktiga undergrävandet av tilltron till myndigheter, till samhället, till demokratin. Det här som verkar i det dolda må hända ibland för att tysta samhället, för att polarisera och just som sagt då underlätta för det här maktövertagandet som man föreställer sig ska ske. Så. Det här är ju saker som vi ser, och likaså det här med allt yngre individer. Allt det här med sociala medier. Vi ser också någon slags trend, får man väl säga att det ändå är, även om vi som har jobbat med det här länge har sett det förut. Det här med ledarlöst motstånd och handlingens propaganda. Det vill säga att det som du gör ska inte bara skada här och nu, utan det ska också tydliggöra hur... Och motivera och instruera hur andra kan ta efter. Vi ser någon slags gamification med scoreboards där man får då poäng på någon slags internationell topplista. Och där man försöker motivera personer att liksom hamna ännu högre upp på den här listan. Vi ser, precis som Jonas sa, också en blandning av psykisk ohälsa. Vi ser... I vårt flöde är mycket information om personer som vet vilka referenser man ska göra för att få uppmärksamhet, eventuellt Christchurch, men också andra grova våldsbrott som inte
uppmärksamhet
har.
Av andra likasinnade.
Precis. Mm. Skulle kunna vara ett rop på hjälp, men det skulle kunna också vara en tydlig övertygelse att göra någonting i syfte att ändra samhällsordningen. Men det är svårt att veta vad som är den konkreta drivkraften. I vilken mån den psykiska ohälsan har betydelse, eller i vilken mån som en 12, 15, 17, 19-åring är ideologiskt övertygad i det han eller hon de facto gör. Det här är ju utmaningen för oss, och lite grann som vi varit inne på också, det som förefaller vara en person som agerar helt på egen hand kan ju ha ett sammanhang på nätet som inte är tydligt på samma vis.
Vi har ju haft en hel Sverige utmärkt sig internationellt sett, att vi har haft sett till vår befolkningsmängd förhållandevis många personer som har rest iväg till kalifatet. Och hur ser det ut när det gäller det? Vi berörde det lite när det gäller det internationella. Hur ser det ut nu? Ja, men res iväg till konflikthärdar.
Ja, som sagt, vi har ju haft ganska nyligen ett fall med två bröder som ville resa iväg för att stötta IS. Så attraktionskraften finns ju kvar. Vi har ju också ett krig i Ukraina som vi också är medvetna om att det också kan attrahera resande. Det vi ska komma ihåg här för säkerhetspolisens del är ju inte resandet i sig som är intressant. Utan vi är intresserade av resande utifrån att man kan få en annan avsikt och en annan förmåga. Det vill säga att man kan påverka sin vilja att göra någonting och sin möjlighet att göra någonting när man väl kommer tillbaka.
Man får kunskaper helt
kunskap, enkelt. Erfarenheter, man kan stärkas i sin övertygelse och så vidare. Så det är det som är anledningen till att säkerhetspolisen är intresserad av just resenärer och återvändare.
Bara en följdfråga på det just när det gäller konflikten, alltså Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Den högerextrema miljön i Sverige är väl ganska splittrad just när det gäller den här, hur man ska förhålla sig till det här. Skulle du kunna säga några ord om det?
Ja, men det är de. Och sett också internationellt så finns det lite olika uppfattningar om just det här kriget. Och också tidigare konflikten som var när Ryssland annekterade Krim. internationellt sett så kunde vi ju se då våldsbejakande högerextremister och högerextremister propagerade för stöd för lite olika delar i den här konflikten. Och så även nu. Det är inte plättlätt att vara högerextremist och veta liksom på vilken fot man ska stå i den här konflikten. Vi ser ett antal personer som har rest och som har uttryckt vilja att resa, men inte i den omfattningen som vi befarade till en början.
Nej. Jonas, har du någon kommentar kring det här när det gäller de våldsbejakande miljöerna i Sverige och trender?
Nej, men jag tänkte börja precis där vi slutar. Om vi börjar med de här resande frågorna. Mm. Så det som vi tillsammans med andra myndigheter och även kommuner har gjort ganska mycket nu under de gångna åren här, det är ju att titta på de som hade rest. Och också vikten av att de personerna i så stor utsträckning som möjligt lagförs när, för det fall de utvisas kommer tillbaks eller på annat sätt kommer tillbaks. Och också att man jobbar med det sociala omhändertagandet i fråga om vidare radikalisering, i fråga om att fortsätta att vara radikaliserad. Alltså, så att det handlar om att få det här att gå jämna steg i en återvändarprocess för att förebygga framtiden. Och där upplever jag att vi under de här 3-4 åren nu då, som vi har varit väldigt aktiva i den frågan, har sänt tydliga signaler från samhället och det offentliga att det här kommer få konsekvenser, och det har också en avskräckande effekt på de som reser. Nu har vi också dessutom en bättre lagstiftning. Vi hade lagstiftning innan också som förbjöd människor att begå terrorråd och krigsförbrytelser utomlands. Men det är ju tuffare brott att utreda. Men det är ju en sån där typisk sån bra, både förebyggande och avskräckande effekt som det här har på den miljön. Det var det första som jag tänkte på. Och det är ett arbete nu som pågår och kommer fortsätta att pågå. Där vi har också en, tycker jag, tillsammans med bland annat Säkerhetspolisen, en bra beredskap för hur vi ska göra för det fall att det här blir aktualiserat igen i olika sammanhang. Sen är det ju det här också att adressera, för vi pratar om mycket med det här ledarlösa och att man plockar idéer. Någonting som de här grupperna ändå fortfarande har ett stort ansvar i, det är ju det att de tjänar som inspiratörer. De kan ofta säga från de här grupperna att vi har inte sagt att den här personen ska göra det här dådet. Vi har inte uppmanat till det här. Sen kan man sympatisera och stötta det. Men det gäller att adressera att de är väl medvetna om att de med sina medel inspirerar de här personerna. Och att de pushar de här personerna och föder de här personerna med tankegods och idéer som gör att den ensamma agerande, som då kanske inte är fullt så ensam, begår dådet. Det slår mig nu när vi pratar väldigt mycket om det ledarlösa. Vi måste också vara tydliga med att det är klart att de blir inspirerade, men de blir inte instruerade på något sätt, eller de är inte en armé som de här skickar ut på det sättet kanske som det kanske har sett ut tidigare. Så de här grupperna har ett stort, stort ansvar, och de är medvetna om vad de gör när de föder tankarna. Men sen är det också så att de som står för plattformarna, de som står för allt det här goda som jag pratade om, det goda med digitaliseringen, de har ju också med sina algoritmer och det här med vad man klickar på och vad man söker på. Där har vi ett arbete som pågår, men som vi också måste fortsätta att jobba med, liksom att man har en medvetenhet i när man erbjuder den här typen av att ju mer vi klickar på saker i olika sammanhang, ju mer föds vi ju med liknande budskap. Och där har ju också de bolag som bidrar med de här möjligheterna för oss att vara globala både ett ansvar och en möjlighet att göra en stor påverkan. Och det är också ett arbete där vi då kanske på lite annorlunda
sätt. Du tänker då på de här sociala medieplattformarna
ja,
då? Som,
ja, och även liksom sökmotorer och så vidare. Ja. Mm. Och där ser vi också att vi har en potential i det förebyggande arbetet att jobba både nationellt och då går vi in i det internationella. Så det är hela tiden en blandning däremellan. Men det är väl det som jag fångar upp lite kring det nationella. Vi har varit liksom in och ut i det här hela tiden. Sen ser jag också på det nationella planet att vikten av, och jag var ju inne på det lite förut, vikten av att vi på nationell strategisk nivå har förmåga att kunna stötta kommuner, framförallt kommuner och skolor, i deras frågor, eftersom det här är för de flesta är det en sällan förekommande fråga. Och då är det viktigt att man utifrån ett myndighetsperspektiv, ett nationellt strategiskt perspektiv, kan bistå i den för de flesta mer sällan förekommande frågan. Bistå i en myndighetsutövning eller bistå i liksom en skolverksamhet eller en socialtjänstverksamhet. För att det är svårt att ta till sig och förstå alla de här mekanismerna. Och det är någonting som vi uppfattar att vi har en stor roll i och också får ganska mycket jobb kring. Vi har en stödtelefon för yrkesverksamma. Vi har möjlighet att resa ut i kommunerna och besöka olika verksamheter och jobba konkret
vårt
med dem.
Tredje seminarium idag kommer precis, att handla liksom mer om vad CV
är. Den är viktig i vårt arbete, i vårt förebyggande arbete. Det är oerhört viktigt.
Det handlar ju också om det här som vi brukar prata om att vi behöver öka kunskapen om hur extremism fungerar. Ja. Och där har ju ni på CVE gjort ett bra jobb att bidra i det, att öka just den kunskapen. Och det är en stor skillnad om man tänker då bara några år tillbaka. Så är min uppfattning att samhällets kunskap om just extremism har ökat otroligt mycket de senaste åren. Men det här är ju också aktörer som anpassar sin verksamhet dagligdags. Så det gäller ju att hålla den här kunskapen uppdaterad. Just som Jonas säger, de här motorerna som med sina algoritmer bidrar till och så vidare. Det här är aktörer som är bra på att veta var lagstiftningens gränser går. Och att det är inte nödvändigtvis anspelningar på föreställningar om ras eller hyllande av Adolf Hitler som är grejen, utan det kan vara en bild på ett glas mjölk eller en grön groda. Och det här är ju svårt liksom för de här sökmotorerna att fånga upp och hitta.
Eller att det är skämt.
Precis.
Ja, man gömmer och kamouflerar budskapen
på ett annat sätt.
Så att det inte blir så självklart.
Då har jag lite publikfrågor här. Då kan vi börja med Sofie Lövenmark har vi med oss här. Du jobbar för stiftelsen Doku som granskar den islamistiska miljön i Sverige. Jag tänkte, har du någon reflektion på det här samtalet och kanske någon fråga till Ansha och Jonas?
Ja, en fråga som jag kom på. Det är, jag vet inte vem som eventuellt kan svara på den. Men om ni har någon uppfattning om hur det ser ut i fängelserna nu. I Frankrike exempelvis så pratar man ju väldigt mycket om radikalisering i fängelser. Franska fängelser har beskrivits som ett växthus för den jihadistiska miljön. Och jag tänker med den platsbristen och överbeläggningen som är idag så kanske det också är svårare att sätta personer i avskildhet eller sära på personer. Trångboddheten i sig kanske kan öka att människor har lättare att radikaliseras. Har ni någon uppfattning? Om hur det ser ut.
Just att det är trångboddheten då i
ja, eller i om det kan ju också vara så att det sitter ett större antal personer idag som har radikala uppfattningar. En massa olika samverkande funktioner.
Ja. Så en fråga där om fängelser och så. Vi har en annan person med oss här, Daniel Pohl, som är vd för stiftelsen Expo som granskar den högerextrema miljön. Jag tänkte, har du någon allmän reflektion kring det här samtalet och kanske någon fråga till Jonas och Ansha?
Ja, jag har ingen allmän reflektion, men jag är väldigt nyfiken på en sak. Och det finns ju de här tre miljöerna som vi pratar om. Jag undrar hur säkerhetspolisen ser på frågan om den konspirationistiska miljön. Som ju innehåller aktörer som uppmanar till våld och som på ett internationellt plan begår brott. Är det läge att börja lägga till det som ytterligare en miljö att börja titta på? Och även utifrån CVEs perspektiv då, utifrån ett förebyggande arbete.
Innan ni får svara så har vi en tredje fråga här från Dan-Erik Andersson som är... Du är lektor i mänskliga rättigheter och du undervisar och forskar om våldsbejakande extremism och samma erbjudande till dig. Har du någon reflektion på det här samtalet och kanske någon fråga?
Jag kan väl säga bara en reflektion här att jag är imponerad över hur ni kan hålla ihop kunskapen om detta och dra slutsatser av det. För att bara så att alla vet det, forskningen kring detta är ju dels är den ganska så begränsad, inte minst i en svensk kontext. Vi är ganska få som håller på med det här. Och det är samma sak för oss som forskar om detta och undervisar om detta. Att vi gör ju det bland allt annat vi gör. Så att det är inte så att det är väldigt, väldigt, väldigt få forskare i Sverige som hela tiden ägnar alltså heltid åt detta. Och det måste man veta runt omkring att det är inte så himla lätt att få en samlad bild. Så att, respekt för det ni gör och hur ni håller ihop det. Men sen en fråga, det skulle ju kunna vara detta med kunskapsluckor utifrån ert perspektiv då, ni som jobbar med detta ändå stora delar av er tid. Var ser ni de stora kunskapsluckorna idag? Alltså vad skulle man behöva mer resurser, mer forskning, mer kunskap om?
Då har vi tre frågor. Från Doku så var det en fråga här om radikalisering i svenska fängelser. Från stiftelsen Expo var det en fråga om den konspiratoriska miljön. Om vi skulle börja liksom se den som en egen våldsbejakande miljö. Kanske inte minst nu i kölvattnet efter pandemin som vi har haft med konspirationsteorier kring vaccinet. Och sen så hade vi en fråga från akademin här just när det gäller kunskapsluckor när det gäller våldsbejakande extremism. Ska vi börja med dig, Ansha?
Ja, och då börjar jag i rätt ordning då, jag får säga. När det gäller radikalisering på fängelser så har vi ju sett det runt om i världen. Inte minst Frankrike har ju pratat om det under en lång tid. Vi ser i vårt flöde inte så många personer som har radikaliserats i det perspektivet. Men då ska man komma ihåg också, så här, att apropå forskning och akademin och så vidare. Det handlar ju om att Säkerhetspolisen också och polismyndigheten såklart också försöker ju förhindra det här i så tidigt skede som möjligt. Så att det är inte alltid att personerna döms för terrorbrott eller terrorrelaterad brottslighet, utan det kan ju vara för andra saker. Och att då kanske inte det heller faller in i statistiken och i forskningen på samma vis. Kriminalvården släpper ju rapporter regelbundet när det gäller just de här bitarna. Och där ser man inte heller, om jag minns rätt nu den senaste rapporten, inte heller särskilt mycket av radikalisering. Men återigen, de har också lyft det här med trångboddheten och platsbrist på svenska anstalter eller på anstalter generellt som en sån fråga att vara vaksam på. Och vi går ju in i ett skede där det skulle kunna vara en möjlighet att det blir mer trångt på våra svenska fängelser. Så det här är ju någonting som vi följer och bevakar tillsammans med bland annat kriminalvården. De här tre våldsbejakande extremismmiljöerna som vi delar in våldsbejakande extremism i, syftet med det är ju att öka, vad ska jag säga, förmågan att kunna motverka, öka vår förståelse för hur det här fungerar. De här minsta gemensamma nämnarna som vi har pratat om nu och beröringspunkterna med extremism och så vidare. En av de minsta gemensamma nämnarna är ju det antistatliga, misstro mot etablissemanget och så vidare. Och internationellt, inte minst i USA, där börjar man prata nu om en våldsbejakande antistatlig extremism. Och det här är ju någonting som vi också har med i bakhuvudet. Det kanske inte är så hjälpsamt för oss att dela in våldsbejakande extremism på det sättet som vi gör. Vi kanske behöver hitta andra skärningspunkter. Och där är just den biten en sån hypotes som vi har i bakhuvudet. Vad gäller den konspirationsteoretiska miljön blir den också liksom lite grann in i det antistatliga. Och konspirationsteorier har ju varit liksom en del av, höll jag på att säga, åtminstone den våldsbejakande högerextremismens DNA under väldigt lång tid. Men även den våldsbejakande vänstern och den våldsbejakande islamistiska miljön har ju också gått om enkla förklaringar och teorier om hur världen är beskaffad. Och kunskapsluckor är jättemånga. Jag har en hel önskelista på saker som jag skulle vilja så. Men jag tänker också, om vi ska vara inne på allt bra som vi också faktiskt gör i samhället när det gäller att motverka våldsbejakande extremism, så finns det ju fantastiska forskningsrapporter och projekt och så vidare. Och vi har ju pratat om det här med, var är avställningsytan för den kunskapen? Hur omhändertas den? Hur ser vi till att det som akademin och andra myndigheter också skriver och så klokt reflekterar kring, hur omsätter vi det i praktiskt motverkande arbete? Det är väl en sån högsta önskning kanske, att vi skulle kunna komma till rätta med just det.
Så Jonas, lite snabbt där, ja. Vad dina tankar kring de tre frågorna?
Precis, om man tittar på fängelserna och exempel med Frankrike, så vi har ju inte en tradition av samsittning på samma sätt som man har i andra länder kanske. Vi har också en större, så att säga, förmåga att kunna flytta på interner än vad man gör på andra ställen. Vi har ju ett myndighetssamverkan med kriminalvården, och min bedömning är ändå att det finns en stor medvetenhet och att man vill arbeta med det här. Men det är en utmaning om det kommer in fler. Men den är ju ännu, och den är ju ännu större när det gäller den grova organiserade brottsligheten. Men det finns ett arbete, upplever jag, som jag ändå ser på med tillförsikt. Och där fängelse, visst är en förvaring där vi ska skydda samhället, men där det också finns en idé och en tanke kring ett arbete för att inte vidare radikalisera eller på olika sätt göra människor än mer kriminella. Men det är jättesvårt, en stor utmaning. När det gäller Daniels fråga här om vi försöker ju följa då, så att säga, säkerhetspolisens olika definitioner, men vi ser ju också att det finns ett behov av att liksom vidga vårat förebyggande uppdrag, att vi är inte slaviska i förhållande till hur vad ni har för definitioner, men klart är att jag tror att vi går mot en riktning där vi mer pratar om den här typen av företeelser utifrån olika fenomen och kanske mindre utifrån de här tre miljöerna. Jag tror att vi går mot den riktningen, och det är ju bra. Men då blir det en ny skärningspunkt sen då. Var drar man nästa gräns, och vad drar man den i förhållande till annat förebyggande arbete? Så det gäller att hålla liksom kompassen, att det är det här samhällsomstörtande som är liksom ändå det som är uppdraget. När det gäller forskning och när det gäller kunskapsluckor, ja, det jag tycker mig se hela tiden, det är kunskapsluckorna i det svåra samtalet. Att prata med de här personerna och prata om de här frågorna. Alltså att det finns över hela myndighetsspektrat, så är det en stor beröringsskräck. Och det gäller också för skolan och så vidare. Jag brukar ofta säga så här, men vad fan säger han själv? Det sa jag ofta som polis. Vad fan säger han själv då, den här personen som vi misstänker är på ett visst sätt? Ja, då är det ofta någon som inte har pratat med personen. Och kunskapen om att föra svåra samtal kring svåra frågor som person, som medmänniska, som tjänsteperson, det är jätteviktigt, och det är någonting som vi behöver sprida. För det är inte särskilt farligt, och det har ofta en väldigt bra och dämpande effekt. Och att man får också bli reflekterad i sina tankar som person och tagen på allvar och inte heller få en dörr stängd. Det tror jag är en mycket, mycket viktig framtida fortsatt utveckling.
Intressant. Mm. Vi skulle kunna fortsätta och prata mycket längre, men nu måste vi tyvärr avrunda. Och jag tänkte bara avslutningsvis säga en sak. Jonas tog ju upp just det här vikten av att ha det här breda perspektivet. Och för 10 år sedan så jobbade jag i regeringskansliet med de här frågorna. Och så var vi en delegation som var på besök i Oslo på justitiedepartementet och träffade norska polisen och personer inom rättsväsendet där, och fick en dragning om hur det såg ut med våldsbejakande extremism i Norge. Och de pratade väldigt, alltså enbart om våldsbejakande islamism, och de var väldigt oroliga för pakistanier, tror jag det var. Och i slutet av det här mötet så ställer jag en fråga, men har ni inga problem med högerextremism i Norge? Ja, akkurat. Ja, vi har väl en så. Men det var inget jättestort problem. Och bara ett par månader efter det här mötet i justitiedepartementet, en hög byggnad inne i Oslo, så sprängs hela den byggnaden utav Anders Behring Breivik. Och jag tycker det är väldigt tydligt just det här behovet, att vi hela tiden får inte ha några skygglappar. Vi får inte bara fokusera på en miljö, utan man måste ha den här breda trendspaningen. För det här är snabbrörligt. Så med de orden så avslutar vi. Tack så jättemycket för att ni ville vara här.
Du har hört en inspelning från Center mot våldsbejakande extremism seminarium under Almedalsveckan 2022. Tack för att du har lyssnat. Fler avsnitt av CVE-podden hittar du där poddar finns.